Det där du hör i bakgrunden, det låter som ett tåg, men det är en tidsmaskin som har tagit mig ungefär 200 år tillbaka i tiden till badortsepokens Södertälje. För Södertälje som vi idag känner som den här invandrartäta, kriminella platsen där man tillverkar lastbilar och lyckopiller. Det var en gång i tiden en förnäm badort. Och du blir varse det direkt när du kliver av tåget. Direkt när du har kommit igenom centralenbyggnaden som är en nationalromantisk Carl Larsson-dröm ritad av Folke Zettervall. Där utanför väntar en naken tjej i en park. Hon är i brons och hon kikar över axeln upp mot badhotellet. Och man kan riktigt höra fnittret uppifrån de där bulliga tornen bakom de spröjsade fönstren. Det är ett möte med ett Södertälje som är väldigt långt ifrån mediebilden.
Vilken våning ska vi till?
Nu ska vi till lyfta.
Nu är vi på taket till stadshuset. Ja, 360 grader ungefär utsikt ut över Södertälje.
Det här är ju en stad som fick stadsprivilegier på 1300-talet, så det är en av länets tre medeltida städer. De andra två är Sigtuna och Stockholm.
Emma Tiblin har varit stadsantikvarie sedan 2008.
Men det var en ganska enkel, liten, lantlig stad fram till egentligen det sena 1800-talet. Då blev det en explosionsartad utveckling. Både på grund av badortsperioden och kuranläggningen som fanns här i Södertälje. Det fanns ett behov av att modernisera och göra staden mer attraktiv. Men sen så var det naturligtvis också industrialiseringen och inflyttningen som skedde från landsbygden till staden. Järnvägen, ångbåtstrafiken, allting som bidrog till det. Så där började egentligen stadens expansion.
Från taket ser jag från stationen i söder via Järnagatans stiliga sekelskiftesbyggnader upp till Storgatan och sedan rakt in i framtiden. Upp till de där kliniska pillerfabrikerna i norr. Och mitt på den där tidslinjen ligger det som Södertälje kanske är mest känt för. Eller ökänt för.
Och Södertälje genomgick ju en omfattande citysanering på 1960-70-talet. Fyra kvarter tror jag det var. 70-tal byggnader försvann och ersattes av de här stora moderna byggnaderna.
Hur kan du känna inför det idag?
Ja, jag tycker att vi har en fantastisk modernistisk stadskärna som vi ska vara stolta över. Det fanns anledningar till att man ville riva. Det var ganska fallfärdigt. De här spåren berättar ju väldigt mycket om stadens identitet egentligen.
Okej, vi börjar vår tidsresa. Och vi börjar på Järnagatan. Järnagatan som är hus i 4-5 våningar, högborgerliga, riktigt östermalmsiga. Den öppnar sig i ett torg och sen så sluter den sig och sen så svänger den upp mot Storgatan och precis i den där kurvan. Där öppnar den sig ner mot Maren. Maren som är en helt spegelblank sjö. Och på andra sidan Maren ligger kanalen som är upprinnelsen till hela Södertälje med Slussen. Och på andra sidan kanalen så ligger vild natur. Du har gått liksom på 2 röda sekunder från badortsepok, urbant, tätbyggt till idyll. Naturlig klorofyll. Woo! Härligt. Nere vid Maren ligger Oktoberteatern. Oktoberteatern som var en fri teatergrupp i Malmö fram till 1978. Då plötsligt Södertälje kommun ringer.
Alltså vi blev headhuntade kan man väl kalla det för.
Ninne Olsson är en av Oktobers grundare.
De ville att Södertälje skulle bli en kulturstad. I syfte att ge Södertälje en identitet. Vid sidan av Stockholm. En konsthall, ett bibliotek, en hörsal vid gågatan i Södertälje. Ungefär inspirerat av det som hände vid Sergels torg. kulturhuset där. Det var tanken, att man skulle kunna bara gå rakt in från gågatan och in i ett hus där det bara drällde av kultur.
De åker ju ner ifrån Södertälje kommun, knackar er på axeln och säger, hörni, kan ni bli vår teatergrupp?
Ja, men vi trodde ju att vi skulle hamna liksom i såna gula trävillor med vita knutar allihopa. Men vi hamnade i Hofsjö, som var ett miljonprogram. Det var ju en massa andra nationaliteter som bodde där ute. Så vi hamnade ju mitt i ett multikulturellt, en brygd liksom av människor som vi tyckte var otroligt spännande.
Hur ser den situationen ut i Södertälje idag?
Den ser ju ut så att syrianerna har ju mer eller mindre börjat bygga upp och värna sin egen kultur. De har ett eget kulturhus, de har en egen kyrka. De värnar väldigt mycket att samlas kring sin kultur. Det är små sektorer liksom, där var en bor i sin sektor eller sin lilla glasbubbla. Det finns inget samlande fokus. Och det jag liksom efterlyser, det är ju att det behövs ett mångkulturhus mitt i stan. Det tycker jag det måste bli till. Alltså. Ett Södertälje med en samlande identitet. Och att man måste stå för att det är en stad som är präglad av mångkultur. Att 55% kommer från andra länder.
Och så är du uppe på Storgatan. Nästa stopp på den här tidsresan. Och det som för de allra flesta är Södertälje. Här rev man allt. Allt. Och så började man experimentera med former, med material. Man gjorde precis allt det man gjorde i Stockholm City efter klara rivningarna. Fast här gjorde man det så fruktansvärt mycket bättre, måste jag säga. Man gjorde det med lite mer mod, med lite mer hjärta. Alltså det här är ett hus som man vill hoppa i säng med. Alltså det är, jag är uppe på takterrassen till Kringlan som är Storgatans absoluta smycke. Det är ett bostadshus, det är ett kontorshus, det är upplyft på en bricka av shopping och det låter helt tokigt, helt schizofrent, men det finns inte en falsk ton här. Alltså det sjunger så samstämmigt. Det är mästerligt gjort utav de här båda arkitektbröderna Tore och Erik Alsén. Det är byggt i teakträ, tegel förstås. Det är järnräcken, smidda balkongerna. Det är ett hus som man vill ta i. Jag ska ta en bild och lägga upp på hemsidan så ni ser hur denna skönhet. Jag fick tjata mig ut hit till den här takterrassen. Den är inte öppen för allmänheten. Jag står här alltså omringad av kanske 10 meter höga träd. Det här är ju en plats som alla Södertäljebor borde få tillgång till. Öppna takterrassen till Kringlan nu. Nu. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Det är sån disco-feeling över Storgatan. Ja, men det är det faktiskt. Med de här fantastiska lyktstolparna med funkisglober i toppen. 1, 2, 3, 4 funkisglober. De är som lysande träd. Och man går ner från den här gatan i ljuset av arkaderna. Man känner, man blir glad alltså. Jag tror aldrig jag har sett så här mycket bra 60- och 70-tals arkitektur på rad. Det är som att bara promenera ut på en catwalk ungefär. Alldeles vid torget så finns det ett hus som, eller det är inget hus, det är ett berg som heter Lunakvarteret. Det har ersatt, tror jag, 22 småhus. Som ni förstår skalan. Det är gulbrunt tegel och lite ärgat, möglig, rostfri plåt som också är gulbrun och så är det lite flisigt, falurött trä. och allting andas gillestuga och man förstår att man ska sitta här och bara mysa ihop. Och det här är det huset som Ninni Olsson pratade om, som var Södertäljes svar på Kulturhuset i Stockholm. Det var här Oktoberteatern fick sin start. Alltså den här byggnaden må se fullkomligt ointaglig ut. Fönstren är, ja, de är små som skottgluggar ungefär. Men hela huset är numera invaderat av butiker. Kommersen håller på att äta kulturen ur huset. Detta måste politikerna göra någonting åt. Kan inte det här huset återfå sin kulturella prägel och bli det där multikultihuset som Ninni Olsson efterlyser? Det vore väl inte så förbaskat svårt att åstadkomma. Och det ligger på Storgatan, det ligger mitt i Kommersens centrum, så att här behövs det balanseras med lite kultur. Alltså, man kan motsätta sig citysaneringar. Men citysaneringar ger onekligen vissa möjligheter, som här när du går Storgatan upp. Den är spikrak, du kan i änden skönja en öppning, du kan skönja en höjd. Och så är det som att du liksom skjuts ur kanonen, ur det här långa loppet av butiker som där fasaderna linjerar helt perfekt. Och så plötsligt så liksom famlar du och du befinner dig i tomma intet och du griper tag i närmsta hus som råkar vara en brutalistisk bjässe, hur stadig som helst, från mitten på 60-talet. Och det visar sig vara rådhuset, numera tingsrätten. Och när du liksom hänger fast vid det där brutalistiska huset så vänder du dig om och ser det gamla rådhuset tvärs över torget. Och det är från tidigt 1700-tal och ja, men det är en sån fantastisk komposition. Alltså man bara baxnar och undrar, vem var det som sa att modern stadsplanering behövde vara tråkig? Ursäkta, får jag fråga en sak? Vad tycker ni om huset där? Det gamla rådhuset?
Med lite färg så skulle jag nog tycka det vore ganska trevligt, för det är lite annorlunda. Just nu är det mest grått och trist.
Ser lite förfallet ut.
Ja, jag har länge trott att det står tomt. Ja. Tills jag insåg att det gör det visst inte.
Och det där är det jättegamla rådhuset från 1730.
Och det är jättegulligt, tycker jag.
Visst är det en enorm skillnad?
Ja, verkligen. Men det var väl en period där de bara slängde upp någonting för sakens skull.
60-talet, lika gammal som jag. 66.
Ja, slängde upp något bara för sakens skull. Nej, ska jag.
Medan rådhusklockorna spelar Marie Fredriksson spelas Bach i Sankta Ragnhilds medeltida kyrka. Man tar alltid av sig skorna eller när man spelar?
När jag lärde mig spela orgel så min orgelärare tog alltid av sig skorna. Ja. Och körde barfot eller med strumpor bara så. Därför har jag gjort det också.
Kantorn Olof Oskarsson är medlem i Vårda Södertälje. En ideell förening som granskar de projekt som nu planeras och byggs. Och det är många. Hela 20 000 bostäder ska byggas bara de närmaste 15 åren.
Jo, men så är det ju. Det byggs ju överallt så att säga. Det är många skräckexempel tycker jag på hur det kan bli då. Ja, det är oansvarigt. Det är respektlöst.
Vadå till exempel?
Det var ju därför vi startade föreningen här. Att de som kan, som har profession i det där, det är ju konstnärer och arkitekter och den kategorin så att säga. Och då känner vi att här måste vi hjälpa kommunen genom att kunna se staden på något sätt alltså.
Får du en känsla av att politikerna lyssnar till er?
Nej, det har jag inte fått hittills.
Hej, nu ska jag träffa Boel Godner.
Ska ni ha enskild möte?
Ja.
Okej, då måste du registrera på den här biten.
Jag är från Kalmar och när jag flyttade till Södertälje så tänkte jag att det här är en riktig industristad. Industrin finns mitt i stan. både AstraZeneca och Scania.
Boel Godner är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande sedan 2011. Ni har ingen stadsarkitekt. Finns det planer på att anställa en sådan?
Nej, inte vad jag vet.
Jag tänker bara på den här exploateringen som pågår just nu. För det byggs ju en hel del i stan. Att någon måste vara kvalitetsgarant, tänker jag.
Det har kommit förslag på skönhetsråd och allt möjligt här. Men vi tycker nog att stadsbyggnadsnämnden gör ett bra jobb här. Och representerar folket på ett annat sätt, kanske. Men jag lovar, det kan finnas synpunkter på varenda hus som har byggts i Södertälje sedan 1900.
Du låter lite irriterad.
Nej, jag tycker det är kul med ett engagemang. Och varje gång det byggs ett nytt hus i stadskärnan så finns det synpunkter på det. Det kan jag säga. Mm.
Om man är intresserad av problemlösning så känns det ju som att Södertälje, det är the place to be. Alltså. Mm. Eller hur? För ni står inför dilemman som inte så värst många kommuner i Sverige kanske gör, eller?
Men det stämmer, och vi kan säga att vi har varit först med allting. Grov organiserad brottslighet, gängkriminalitet och allt det som man pratar om idag. Det hade ju vi för 10-15 år sedan och har hanterat det på väldigt många sätt med förebyggande insatser och skakar hand med polisen kring väldigt många frågor. Så att vi har ett visst lugn och kontroll, tycker vi. Även om segregationen fortsätter att öka och de här svarta hyreskarusellerna som allt för många hamnar i försvårar arbetet både för oss och för väldigt många av våra medborgare.
Där är jag framme vid slutet av den här tidsresan. Jag passerade precis Tom Tits experiment, Teknikmuseet, som är inhyst i en underbar tegelfastighet, en industrikåk från sekelskiftet som Södertälje har väldigt få kvar utav. Ta vara på dem ni har. Och sen efter Tom Tits så vadade jag genom vått slaskigt bröd typ, genom ett flerbostadshusområde som var precis så där trist som flerbostadshusområden ofta är nu för tiden. Och nu står jag omringad utav parkeringsplatser och stora industrifastigheter av lite modernare snitt som är rätt trista. Jag står vid Mälaren, jag står på platsen som skulle kunna vara den vackraste i hela stan men som faktiskt är rätt styrmoderligt hanterad. Änden av Storgatan. Storgatan är ju värd så mycket mer än det här. Alltså jag hade förväntat mig typ pukor och trumpeter och fanfarer och fyrverkerier för Storgatan. Storgatan. I love you. I love you. Södertälje är inte direkt Svedala. Det är en stad av ytterligheter. Man ser det förstås i befolkningen, där över hälften har utländskt påbrå. Man ser det i historien. Den här badortsepoken som nu står mot krigsrubriken om segregation och kriminalitet. Man ser det i terrängen faktiskt. Det är en härligt kuperad stad. Det går upp och ner mest hela tiden. Och så ser man det inte minst i arkitekturen, i den här glittrande modernismen som utmärker Storgatan och som ibland krockar helt galet vilt med gammal medeltida bebyggelse. Jag säger varmt välkommen till Rahel Belachev och Inger Tede, arkitekter som driver kontor i eget namn. Rahel i Stockholm och Inger på Rå söder om Helsingborg. Den arkitektur som byggs idag, den är ju rätt tam jämfört med det som byggdes på 60- och tidigt 70-tal. Tror ni att det har att göra med saneringen och den enorma kritik som saneringen har fått?
Saneringarna tror jag är ett stort trauma hos väldigt många. Det är väldigt tydligt i Stockholm, centrala Stockholm, där stora delar revs och inte alltid byggdes upp på bästa sätt när man tittar tillbaka idag. Och vi har även många städer runt om i landet där centrum har rivits till förmån för ny planering. Och det har ju gjort att vi har ganska likartade stadscentrum i många städer, och vilket har utarmat särarten. Och det tror jag många ser och beklagar.
arkitektrollen måste ju ha påverkats utav 60- och 70-talet. Alltså idag känns det ju som att Södertälje har ett ganska ambivalent förhållande till arkitekten. Man har ingen stadsarkitekt till exempel, trots att man bygger ju mycket i kommunen. Vad hände med arkitektrollen i samband med de här stora saneringarna?
Jag kan säga att först var det saneringarna, men då fanns ändå arkitektkontor som nu som Bröderna Alsén och så som kunde hantera de nya byggnaderna. Men sen kom miljonprogrammet och det var då som svenska arkitekter ansågs vara för dyra och de behövdes inte i processen. Så att hela mitt yrkesverksamma liv så har man fått börja med att bygga förtroende som arkitekt.
Känner du att du har levt i skuggan av miljonprogrammet?
Jag har varit väldigt rädd för att vi ska hamna där igen. Och alla de som har jobbat vid sidan utav mig i de processerna har varit rädda för att vi ska hamna där igen. Därför att vi glömde människan och det som då var gick över världen som världens billigaste produktionsapparat. Det vill jag påstå idag har blivit vårt dyraste samhällsprojekt.
Miljonprogrammet.
Miljonprogrammet. Mm. Och det är det som gör att det här med kostnad och att det kostar att investera. Man måste ändra synsättet där, för det handlar om människor.
Södertälje saknar en stadsarkitekt som ni hörde. Och samtidigt så ska man bygga 20 000 bostäder på 15 år. Finns det anledning att vara orolig?
Varje stad bör ha en stadsarkitekt som specifikt värnar arkitekturen. Och om det inte finns en person som har ett öga över helheten så finns det ju risk att det blir ett resultat som ingen förstår hur vi hamnade där när de tittar tillbaka 10-20 år senare.
Som projekterande arkitekt för olika byggnader i en stad så är det väldigt bra att ha stadsarkitekten som ett stöd i detta. För att det är en speciell kunskap och det är ingen tillfällighet att byggnadsnämnden består av lekmän. Det ska den göra. Men de ska alltså få tillfälle att bedöma olika förslag som är gjort av proffs på att rita hus. Proffs på att göra planer. Så att jag tycker att Boel Godmer, att hon skulle säga ja tack till en stadsarkitekt som kan hjälpa till med den byggda miljön också.
Segregation är ett stort problem i Södertälje, som Boel Godmer, kommunstyrelsens ordförande, ju säger i inslaget. Varför är segregation dåligt?
Det är dåligt om det skapar rädsla.
Det skapar parallella samhällen och det är aldrig bra.
Har ni erfarenhet av att bygga i miljöer som uppfattas som otrygga?
Ja.
Det arkitekturen kan göra är ju minska den upplevda otryggheten genom att man skapar tryggare gatrum. Och det gör man bäst genom att skapa stråk som man vet befolkas av människor.
Och en fundamental grej där, det är just att få blanda butiker, arbetsplatser och bostäder.
Och man kan också planera olika typer av aktivitetsytor för de boende som gör att de tvingas passera där man ser varandra. Till exempel, man kan placera en cykelpump strategiskt och när det står någon och pumpar sin cykel, ja då är den platsen befolkad. Så att det finns den här typen av ganska enkla medel och strategier.
Men det är knivigt att göra om man inte har en stadsarkitekt i ledningen, kan jag föreställa mig.
Men många, många kloka bostadsutvecklare förstår ju det här, men man måste visa på det, man måste lyfta fram det.
Tack till Inger Tede och tack till Rahel Belachev. Och du som har lyssnat, om du vill kommentera programmen så får du hemskt gärna göra det på våra sociala medier. Jag heter Mark Isitt.